Jag har väl ägnat mig mest åt sent 1600-tal och 1700-talet av det enkla skälet att jag var intresserad att se vad händer när man kan märka att populationerna då i de här klosterinstitutionerna sjunker. Och det är intressant också att titta på företeelser när de inte är i absolut klimax utan de börjar så att säga kanske tackla av lite grann och avta. Och 1700-talet är en väldigt speciell tid därför att vi har också hela så att säga det upplysningsprojektet som påverkar den religiösa politiken i väldigt hög grad och så småningom kommer ju också nedstängandet så att säga av jesuitorden som ju också är en viktig så att säga en påtvingad lite grann också politisk handling för påvarna och så vidare. Så att det är en märklig tid och det lockade mig väldigt mycket också eftersom jag sysslar nästan mest också med 1700-talet så att det kändes naturligt att titta närmare på det.
Är specialiserad på 1700-talets konst och konstliv i Rom. Mm. Så
kändes det naturligt att titta på de här sakerna utifrån det århundradet. Så helt enkelt.
I din forskning har du kommit fram till nutiden?
Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort alls. Utan man kan väl säga lite grann också att det är så att min forskning handlar väldigt mycket om att se kallelsen eller de här religiösa så att säga, aspekterna också kan samleva med det regelverk som fanns för aristokratiska kvinnor vid den här tiden. Och det motsägelsefulla så att säga, i hur vi idag skulle uppfatta så att säga, en modern kallelse i relation till hur man förväntade sig att en romersk adelsdam skulle leva sitt liv. Tittar man till exempel på inträdena i de här klostren under 1700-talet så var det väldigt viktigt att man stipulerade i kontrakten hemgiftskontrakten då som fungerade mellan familjerna och orden att de här flickorna skulle absolut inte behöva recitera officiet på något vis eller delta så att säga aktivt i det religiösa livet utan man betalade sig ur detta och tanken var ju då naturligtvis att de skulle upprätthålla höga så att säga poster inom de här institutionerna men de skulle inte så att säga behöva aktivt gå in och ta del så att säga i det här kommunitetslivet och det är ju en nästan ofattbar paradox som hänger samman med just det här att religionen var i väldigt hög grad så att säga, kopplad också till den sekulära hierarkin och vad man så att säga kunde förvänta sig att unga flickor som tillhörde så att säga det absoluta toppskiktet i samhället hur de förväntades agera och leva sina liv så att säga. Och sen sker det ju naturligtvis efter 1800-talet och framåt ett väldigt starkt brott och kyrkan efter andra Vatikankonciliet inte minst så går ju kyrkan också in i en helt annan diskurs för att använda ett väldigt, väldigt strikt akademiskt ord. Och det gör ju också att de här företeelserna som jag studerar kan kännas väldigt exotiska idag tror jag för dagens nunnor och jag har ju träffat många naturligtvis i mitt arbete här nere som är aktiva och som lever i klausur. Och många blir oerhört fascinerade av den här verkligheten då, som de här medsystrarna för 300 år sedan levde i. Ja. Och som är så oerhört annorlunda från hur de själva lever idag.
Den här klosterkulturen som du forskar kring handlar om klausurnunnor eller?
Ja, de levde i klausur och de flesta klosterordnar vid den här tiden, jag ska inte säga alla, men väldigt, väldigt många av de här som också hade den här höga så att säga, aristokratiska populationen var klausurkloster. Och kvinnorna levde alltså i avskildhet med tanke på att de skulle ägna sig åt bön och meditation. Och därför blir också klausuren som arkitektoniskt fenomen väldigt intressant och jag försöker ju titta på och se hur organiserade man de här utrymmena. Vilka fantastiska så att säga, utmaningar ställs arkitekterna inför därför att en klausur ska ju skydda så att säga, den här kvinnliga kommuniteten från yttervärlden. Mm. Men samtidigt är ju klostren också små mikrouniversum. Universa, det är små samhällen där varor ska tas in och man ska skeppa ut och in saker och det finns ett flöde av människor och ekonomi och så vidare. Och Och där fick arkitekterna verkligen så att säga arbeta för att få till de här flödeslösningarna helt enkelt. Och det är fantastiskt att kunna titta på den här typen av ritningar och räkningar som finns bevarade för att se hur de löste då de här problemen. Sen fanns det ju också viktiga påbud från trendkonciliet i mitten på 1500-talet hur man skulle bygga klausurkloster. Mm. Och i viss mån så kan man se att även under 1700-talet så tar man hänsyn till de här de viktigaste så att säga, regelverken. Men samtidigt är det ju också en ny tid. 1700-talet är ju också porten så att säga, upp mot det moderna samhället som vi känner idag. Och man kan hitta många intressanta också strikt så att säga, formala lösningar på hur man ska få till en framförallt också en hälsosam miljö för nunnorna. Att de ska kunna bo varmt och varmt på vintern och svalt på sommaren. De ska inte ha för långt att gå till exempel till refektoriet. Och det ska finnas så att säga, en bra...
En trädgård.
Bra. Trädgårdar hade man ofta två i de riktigt stora klostren. Och där fanns det ju naturligtvis både nyttoträdgårdar och prydnadsträdgårdar. Och sen hade man också bagerier. Hela bakelsekulturen som är knuten till den här livsföringen är ju väldigt, väldigt stark. Nunnorna var ofta mycket, mycket duktiga på att göra just bakverk. Mm. Mer så kanske i Syditalien där man fortfarande kan i klostren i Catania till exempel på Sicilien äta fantastiska Trionfi di Gola till exempel. Smakens triumf som är en symfoni i pistagenötter och olika kanderade frukter och så vidare. Mm. Så att de fick utlopp också för kreativitet kan man säga genom detta. Så att det var en viktig del i det hela. Och jag hittade en gång i arkivet också en rolig diet som var påbjuden en nunnekommunitet här. Det var kardinalprotektorn som hade sagt att nej, nu fick det vara nog med bakelser utan nu skulle man leva hälsosamt och äta mer protein och grönt och så vidare. Så att det finns en djup mänsklighet i det här.
Men då blir jag intresserad av om du kan se i konsten och i litteraturen som är skriven om det finns en helt egen stil då på konsten och litteraturen och på uttryckssättet jämfört med övriga Roms konst och litteraturliv.
Det är klart att det finns exempel på nunnor som själva var aktiva konstnärer. Det fanns förmodligen oerhört många fler än vad vi som forskare idag kan så att säga plocka fram. Och det beror ju på att väldigt mycket av det här materialet inte finns längre. Och det gör att det är svårt också att härleda det tillbaka till exempel till arkiv. Men det intressanta är ju att se vad väljer man så att säga att låta utsmycka sina kyrkor mer. Vilka ikonografiska program väljer man till exempel och hur ser den litteratur som skrivs om nunnorna ut vid den här tiden. Och där har jag sysslat mycket med tillfällighetsdiktning som är knuten till de här stora slöjpåtagningsceremonierna. När man då skulle helt enkelt träda in i klostret och ta på sig ordensdräkten och avsvärja sig då så att säga världen helt enkelt. Mm. Och det här var ganska storslagna ceremonier som dessvärre vi inte har så väldigt mycket visuell dokumentation kring. Men där jag jobbar väldigt mycket utifrån räkenskaper försöka rekonstruera vad som verkligen hände under de här ceremonierna. Det var mycket musik och det var tillfällighetsarkitektur och sådana här saker. Och man skrev också tillfällighetsdikter som beställdes ofta av poeter. Och då gjorde man ofta så att man kopplade så att säga det här viktiga då religiösa offret som ju kallelsen såg som lite grann till familjen, ursprungsfamiljens då storhet och ära i staden. Att det här gav en väldig så att säga prestige åt familjen att man gav en dotter till kyrkan på samma sätt som när man hade en son som blev kardinal och sen påve. Så att det är viktigt att hela tiden se de här parallelliteterna.
Tycker du att döttrarna hade en lika stor betydelse som sönerna?
Jag skulle gärna vilja svara ja på den frågan. Tyvärr så får man nog se, eller tyvärr, man ska aldrig döma en annan tid, utan man måste på något sätt förstå den utifrån dess egna förutsättningar, så är det. Kvinnornas situation generellt i Europa vid den här tiden är ju väldigt specifik och väldigt påtaglig, och jag tror att även vi historiker ibland glömmer bort att påminna oss själva om de här realiteterna, att exempelvis bli bortgift vid 15 års ålder med en man som man aldrig har träffat och riskera så att säga att dö i barnsäng vid varje graviditet. Det här är ju en otrolig realitet. Tittar man på statistik från den här tiden så är det ju påfallande många mycket unga kvinnor som dör i just förlossningskomplikationer. Och jag tror att många flickor också önskade sig klostret för att kunna också behålla ett slags kontroll och över sin egen kropp och på något sätt ändå kunna ha någon slags form också utav kroppslig så att säga, frihet och självständighet. Men att kunna så att säga också påverka sin yttre miljö, att kunna påverka sina beslut och därmed också i slutändan också en kreativitet. Sen är det viktigt också, man tittar på de här hemgifterna, att de här flickorna får ju med sig väldigt mycket konst som de ska pryda sina rum med, och de bor ju ofta i våningar i de här klostren som familjerna ställer i ordning, och de får med sig också de här konstverken, vilket också tyder på att man vill att de ska sensibiliseras, de ska ha den här möjligheten till estetisk uppskattning även i den här, mer asketiska miljön.
Och det här blir till slut en bok?
Det här blir en bok så småningom, och i samband med detta också så ordnar jag och några representanter från Roms tredje universitet, Florens universitet och La Sapienza-universitetet i Rom en stor konferens om de här sakerna som vi har pratat om nästa år, den 7 och den 8 mars. Och då kommer vi att vara också på Svenska institutet i Rom första dagen. Och andra dagen istället så blir det i ett skonsakrerat kloster. Vi känner att vi vill gärna vara i en klostermiljö också nu när vi ska ta fram så att säga de här aspekterna på ett tydligt sätt. Och glädjande nog så kommer vi också att kunna sätta upp en så kallad operina sacra. Och det är ett musikstycke som skrevs till ett väldigt specifikt tillfälle. 1687 så var det två stycken döttrar i familjen Chigi, som var en viktig adelsfamilj i Rom i den här tiden. Och de här två flickorna skulle gå i kloster, och det var ett öde, höll jag på att säga. Det var någonting som de delade med 10 andra systrar i den här generationen, så att det var, föräldrarna gav bort väldigt många döttrar i den här barnkullen. Och då skrev man den här fantastiska lilla operan där vi kommer att sätta upp en liten del. Och det gör vi med stor glädje, därför att det är viktigt att ta fram den här typen av mer efemär kulturyttring som fanns och som var så rik i de här klostermiljöerna, som ju inte finns kvar idag. Så att det känns som en viktig kulturgärning också.
Så då kommer du tillbaka till Rom och då kommer jag avsluta ditt arbete här?
Ja, det kommer nog aldrig riktigt att avslutas på det sättet. Men självklart så ska det bli väldigt roligt att bli färdig med det här och att se det också som en färdig publikation.
Tack så mycket, Sabrina Norlander Eliasson, för att du var här och berättade om ditt intressanta arbete.
Tack så mycket.